Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker han kan det är dålig... fan bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker
han kan
det är dålig...
fan vara bajsa
jag tycker, jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Då säger vi hej och välkomna till Mord mot mord, och nedräkningen till vår livepodd i Stockholm har väl börjat på riktigt, kan man säga.
Oh!
Karin Londré.
Söndag, nu är det på söndag. Är det veckans bästa dag? Kommer vara det i alla fall.
Alltså grejen är, vet du vad jag tänker är så jäkla nice?
Mm.
Är att söndagar är ju för en del, inklusive jag själv, ibland så här, fan jävla skit. Imorgon börjar det om igen.
Ah.
Men vet du, när jag kom på att man kan lura systemet och göra kul saker på en söndag. Typ gå ut och äta, gå på bio, gå och ta en bärs, gå på livepod. Nej, men alltså, och du vet, du kan kombinera två av de sakerna på söndag. Gå på livepod, ta en bärs.
Vänta, matiné.
Kanske äta middag ute.
Matiné. Middag, livepod. Hallå?
Ja.
Nej, men verkligen. Jag håller ju förstås helt med dig. Det är ju en känsla.
Alltså det är det.
Ja, jag vet.
Förut så tänkte jag bara att söndagar, det ska bara vara till för att tråkigt. Men det behöver verkligen inte vara det. Det man kan verkligen vara till för att ha kul.
Ja, man behöver inte vrida sig i sin ångest liksom.
Nej. Kom och häng med oss och dela den i så fall, om du har söndagsångest ändå.
Ja,
dela
den med oss. Med den. Nej, eller inte hit, men dit. Men vet du vad jag också gillar? Två saker som jag har tänkt på i veckan angående det här. Det ena är att jag tycker att det känns himla mysigt. Eller vet du vad jag hade glömt bort med livepoddarna? Det är det här att det blir ett sånt liksom true crime-häng. Alltså att lyssnarna, de träffar ju inte bara oss, de träffar ju varandra med.
Exakt.
Och att det typ är någonting med att vara i ett rum där alla har samma intresse, som känns väldigt som är mysigt.
Det är starkt.
Liksom. Man kommer att ha liksom goda, härliga, bra samtal.
Nej,
i
men tänk i toakön.
Toakön-pausen. Mysigt!
Nej, verkligen.
Verkligen så. Och även, men vänta, det var också, vänta, vad var det andra jag tänkte på? Det var något mer jag tänkte på. Jo, vet du vad jag också tycker det är mysigt med just det här, att det är på en söndag? Det är att det är ju ofta, vi spelar ju ofta in söndagar eller måndagar. Så det känns liksom som att vi gör det, liksom bjuder in lyssnarna till så djupt in, så liksom in i hjärtat av Mord mot mord på något sätt. Det känns väldigt mysigt. Så att vi ses väl på söndag helt enkelt.
Ja, och biljetter hittar du på stauppolaget.se/mordmotmord.
Japp. Jag har
och
ju
som... vi kan ju också säga att vi kommer ju launcha lite special
merch.
Edition merch.
Ja, alltså vi fick se bilder på det idag. Det ser riktigt nice ut.
Det är fint.
Alltså det är riktigt, riktigt nice. Det känns ju jätteskoj tycker jag att ha lite så livepods merch.
Ja, kom och säg jag var där.
Been there, done that, bought the t-shirt.
Alltså till verkligen. Exempel.
Eller muggen. Ja men bra. Står på laget på Västergäst när det mord mot mord. Så ses vi där. Jag har ju ett Ja, det är ett jävla fall på gång som jag ska göra. Det kommer bli en resa. Det kommer det verkligen bli.
Men, och jag kan ju också, nu, jag kan ju också säga att det har jag med.
Ja, det har du verkligen.
Om vi nu ska hålla på och tävla så här och tuppa oss.
Vänta, vi håller också inte på att tuppa oss. Anna, vi är i samma lag.
Okej. Jag trodde du tuppade.
Nej, det är ju andra som lyssnar på det här. Det är de jag berättar för.
Just det. Det är så det funkar. Okej, vi har två jäkla resor.
Ja, det har vi. Minst två.
Det ska bli väldigt kul.
Ja, det kommer bli grymt. Det ska äntligen the reunion av dig och mig och även alla våra lyssnare som kommer. Det kommer bli skitkul. Så vi ses där.
Det kommer bli väldigt kul. Ja.
Jakob, vet vad jag...
Annars då?
Nej, men jag vet inte om jag har berättat för dig att jag är på ett hotell. Har jag det?
Jo, just det. Om du har.
Jag är ju just nu då på ett hotell. Jag har varit på spa. Allting Seca känns nice. Ju väldigt, väldigt märkligt, får jag ju lov att säga.
Mm.
Att det känns ju jättekonstigt.
Men härligt.
Nej, men alltså, jättebra. Det känns liksom... jag tror att... alltså, än så länge är det väldigt, väldigt bra. Jag ska, efter vi har jobbat klart här, så ska jag typ så beställa room service. Och sen typ kolla på någon skit. Jag gissar att jag kommer däcka väldigt, väldigt liksom, tidigt.
Så jäkla idag, härligt.
Idag när jag och Marcus var nere på... för han var här innan. När vi var här nere på spat här... så var det en väldigt lustig gubbe. Och hans tant som var... eller hans tant. Men och en gubbe och en tant helt enkelt. Som var med varandra och som också var på spat. Och gubben hade med sig en liten GoPro-kamera typ. Som han hade på ett litet stativ. Som han dokumenterade liksom den här spa-upplevelsen för dem.
Mysigt inte, för dem.
Ja, det är inte helt kosher att filma inne på ett badhus. Kanske. Men han filmade verkligen bara dem. Och han gick runt med den här liksom och ställde upp den på olika ställen. Du vet att han typ så filmade dem när de, vi fick en sån liten genomgång av produkterna. Vid ett tillfälle så ställde han upp den i en helt mörk bastu. Och försökte filma dem. Och var så här, ja, man syns inte på så mycket. Man bara, nej, det är ju släkt här inne. Men sen sa han en grej till oss. Som gjorde Marcus, alltså Marcus blir ju sällan kränkt. Men han blev så jävla sur. För att då vände sig den här mannen till oss, gubben till oss, och sa så här: och ni har fått det här i present, förstår jag.
Va?
Du vet, det var som att han inte... alltså, och så först var han bara så här, nej.
Det var
nej.
Sån riktig pretty woman, I got good money to spend in here.
Alltså verkligen så.
Fast hon inte pratar sån dialekt. Men alltså, det var lite den känslan.
Alltså han kunde verkligen inte tänka sig att vi då hade liksom kommit på tanken och typ köpt det här själva överhuvudtaget.
Nej. Men alltså han kanske, vet du, nu ska jag göra det som jag hatar när folk gör. Men han kanske kände att ni skulle bonda över någonting. För han kanske hade fått det i present också.
Det hade han inte, de var runt på massa olika spar. De berättade om andra olika spar som de hade varit på.
Okej.
Så att det var,
han
de
kanske
var
hade
mer...
en spa-blogg.
Vad sa du? Ja, det är det jag funderar på. Ja, det är det jag funderar på. Och jag vill så himla gärna hitta den. Så jag sa till Marcus att vi måste fråga honom. Men sen så tappar vi bort honom då. I den här stora ilskan. Som utvecklade sig mot han som inte trodde att vi kunde komma på tanken. Att gå på spa själva.
Och sen när ni fick er blixt och funka in i bastun så sa ni. Big mistake. Big. Huge.
Huge mistake. Exakt så var det. Så att nu ligger jag här. Och jag hoppas väl att jag ska typ sova jättegott. Jag känner att jag vilar mig i form för livepodden.
Nice. Tänk om man ändå kunde göra det på ett spa.
Hej!
Nej, jag unnar dig det jättemycket. Jag unnar dig att du ska få sova en hel natt och så vidare och så vidare. Det ska bli nice. Köp pommes frites i room service. Det är fan en dröm.
Mm, gott ju. Ja, men jag ska liksom ge mig in i menyn snart.
Själv har jag tänkt att ta söndagen inför podden som en liten pampering session.
Vad ska du göra för något?
Kanske gå och klippa mig. Vi får se.
Du kommer göra en sån fin liksom... alltså, du kommer ha sån
uppsättning med blommor i år.
Baluppsättning! Nej, vet du vad jag tänker att du kommer göra? Du kommer göra en sån fin liksom... alltså blowout, alltså en sån, du kommer ha ett fint
blåst. Oftast när de, när du vet, när jag, de gångerna jag går och klipper mig, vilket ju faktiskt inte är så ofta, för jag gör ju typ bara en gång om året, så säger de så här: ska du göra något kul ikväll? Och det ska jag oftast göra, för att då tänker jag så här, då kan jag vara lite fin i håret. Men då blir det aldrig som jag tänkt mig, utan nej, jag får alltid, du vet, så här, lockat på ett sätt som jag inte vill ha. Eller ja, sådana saker.
Säg att du inte ska göra något, så, kul, så kommer så här, det bli väldigt liksom bara snyggt vardag.
Jag hoppas det, för att ofta säger jag så här, men jag vill helst inte få det lockat, för jag känner mig liksom aldrig, det blir aldrig särskilt bra. Nej, 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 jag ska inte göra såna lockar, säger de då.
Mm.
Och sen gör de alltid såna lockar.
Såna lockar. Du ser ut som en sån docka liksom. Såna kork,
exakt.
Såna korkskrutlockar. Ja.
Som aldrig släpper. Så vi får se. Jag får se om jag vågar. Men jag tänkte i alla fall ta söndagen för mig själv, för att ladda upp mentalt.
Det gör du helt rätt i. Mm. Det kommer bli grymt. Hur mår du annars då?
Jag mår bra. Det har ju varit vårens första dag i helgen.
Det har kan man verkligen säga. Med. Mm. Oh, Anna är så glad att du kom ihåg.
Mm, jag vet inte, jag var på Skansen igår. Och när jag gick in på Skansen så liksom ekade vårens första dag med Lalle i huvudet på mig.
Jag tror du menar att du sjöng den rakt ut så att det ekade mellan ingångarna.
Det gjorde jag. Vårens första dag! Och så väckte jag alla djur.
Som kom upp ur idet.
Exakt, det var en liten sån gullig kanin som bara upp i sin lilla håla, och sen kom björnen ut.
Ögon.
Och älgarna bara skakade loss sina horn. Och det var fantastiskt. Ja, men det var så härligt. Och sen när Sigrid, vi var där med våra kompisar, eller en kompis och hans barn också. Och när barnen sov så satte vi oss på en utservering och åt köttbullar och tog en öl. Det var som sitt.
Är du?
Jag mår bra.
Livskonstnär. Rakt upp och ner.
Alltså, ja, det får man väl ändå säga.
Det är, gör någonting på en söndag, ät pommes frites i room service och...
Ja, ät köttbullar på Skansen.
Så köttbullar på Skansen. Oh, en hel, det är din sån, min helg i SVT.
Alltså, kan vara. Kan dröm, absolut vara.
Så bra. Har du någonting som, något som du liksom...
Jag har kollat ganska mycket på tv helgen också. Så jag har sett två liksom... crime-saker.
Mm.
Dels har jag sett två avsnitt av The Worst Roommate eller något sånt där, på Netflix.
Ja, just det. Hur är den?
Ja, men lite synd, för jag har ju skrivit ett halvt manus om Dorothea Puente, som jag nu då får wasta, för att jag gillar ju inte att göra saker när det redan finns en dokumentär.
Nej.
Så det sög. Men den är, alltså det är ju skitläskigt, för att det är ju det läskigaste man kan tänka sig, att du bor med någon som är en mördare typ. Eller liksom,
det är inget våldsam man vill i alla fall.
Nej. Så att det var, det är lite drabbande liksom. Det är som klassisk, skulle jag säga, dokumentär.
Ja.
Som är, det är olika personer per avsnitt, så att säga. Så där kan man liksom se, välja sitt då, vad man är intresserad av. Och sen så såg jag också en film som verkligen kändes så made for television på Netflix, med Leighton Meester, som heter Weekend Away, som handlar om hon är i Kroatien på tjejhelg med sin nyss skilda vän. Och så försvinner den här kompisen. Och sen så liksom. Men den var ganska dålig, kan jag säga. Men den var ju ganska perfekt. Du vet.
Den pågick.
Lördag innan Mello. Man håller på att fixa hemma typ. Jag kollade också på Mello. Så det var min helg i tv.
Ja, härligt. Min helg i tv har varit mycket att jag äntligen har sett Sex and City rebooten.
Gud, jag har fortfarande inte sett helt det sista avsnittet.
Nej, men det måste du göra.
Okej.
Okay. Det är uppenbarligen
känslor,
en annan podd.
Tankar.
Men, nej men det är ju toppen. Och också jättestelt.
Alltså det, men det var ju liksom ursprungs också, egentligen.
Ja, ja, 100%. Nej, alltså verkligen. Men ja, man älskar ju att vara i det. Man gör ändå det. Men det är ju roligt nu att de försöker ju liksom hinna ikapp samtiden så himla mycket. De springer och springer.
Mm. Det är så stelt.
Vi måste ha varannan person måste vara icke-binär typ. Och det är uppenbarligen för att de har fått liksom så mycket kritik från, för att den första omgången var så fruktansvärt. För att vara typ en progressiv serie så är den ju väldigt icke-progressiv, eller vad man ska säga. Yeah. Typ. Men, men de kör ju på nu. Och ja, men det är liksom, det går ju inte att värja sig.
Nej.
Först fick jag ju alltså liksom eksem av stress typ. Det var så hemskt.
Men man måste, man måste liksom bara ta det för vad det är.
Man måste härda ut.
Men det stelaste som mellan oss podcastare, när de spelar in den här podden, dog.
Det
var så hemskt tycker jag.
Ja, absolut. Det var det verkligen. Tills Carrie är hög på smärtlindring, då lossnar det.
Ja, det var kul.
Får vi boosta med även här framöver. Mm. Det höga avsnittet. Nej. Men du och jag kan ju prata vidare om det här utanför när vi har sett det sista avsnittet, för att det finns ju att prata om, det är det absolut.
Kul, jag längtar.
Okej, nu kör vi.
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de 3 viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
3 grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses hos Biltema.
...1962 var Margaret Chandler 28 år gammal. Hon var en så kallad homemaker och mamma till 2 barn. Hon var gift med en man vid namn Jeffrey Chandler som då 1962 var 38 år gammal. Han var någon slags forskare på CSIRO som är en australiensisk myndighet och det står för Commonwealth Scientific and Industrial Research. Det verkar som att hon levde ett ganska vanligt homemaker-liv som man gjorde på 60-talet. Och folk runt omkring henne har vittnat om att hon kanske inte var helt nöjd med sin tillvaro. Hennes man hade tydligen ofta mer och kanske framförallt mindre långvariga relationer med olika kvinnor och uppmuntrade även Margaret att leva ut och leva runt, så att säga. Alltså, i klartext, ha sex med andra personer.
Bra att du spelade det.
Och det verkar vara någon sån movement liksom i Australien på 60-talet som heter free love eller något sånt, som liksom är typ, ja,
lite som mardrömmen om Anis här. Du vet, just när man har massa, man är egentligen otrogen, men så säger man så här, men du får också det. Som att man bara,
exakt. Man bara, nej men jag vill inte.
Nej, du får det, så därför är det lugnt att jag gör.
Kör hårt, exakt. Så på nyårsafton då så skulle hon och Jeffrey gå på fest för att fira in det nya året. Festen var i Chatswood, precis norr om Sydney, hemma hos en kollega till Jeffrey vid namn Kenneth Nash och Kenneths fru Ruth. Jeffrey och Margaret hade lämnat sina 2 barn hemma hos Margarets mamma, så de hade en hel festkväll för sig själva. Hemma hos Kenneth så var det 20 andra personer, så det var liksom ganska lagom sized party. Det var trevligt och stämningen var god. Väl där så träffar Margaret en annan kollega till Jeffrey som heter Gilbert Bogle. Han är då fysiker på CSIRO och ansågs vara riktigt bra på sitt jobb. Han var precis som Jeffrey 10 år äldre än Margaret och även han var gift och hans fru, han och hans fru Vivienne hade 4 barn och bodde i Turramurra.
Var det bara att du tyckte att det var ett roligt namn?
Ja. Men det är så himla gulligt. Det är så mycket fina namn i Sydney som
Jag fattar.
Eller inte i Sydney bara, men i Australien. Men det, var, det låter så guld. Jag tänker på den låten också, som var min favoritlåt i, att sjunga i, på musiken. Kookaburra sits in the old gum tree, yep. Mary Mary King. Mm.
Oh, så
Turra Murra Kookaburra. Jag tror att det var det, så jag tänkte att det var Kookaburra i Turra Murra.
Mm. Jag fattar, jag fattar.
Gilbert var själv på nyårsfesten. Vivienne var hemma med deras fyra barn. Och jag tror att hon väntade deras femte barn då. Så att det, för jag blev först väldigt känslig liksom, och Vivienne och barnens vägnar. För jag tyckte det kändes taskigt att han liksom åkte just på nyårsafton av alla kvällar iväg på fest. Men det kan ju, hon var, som jag då förstår det, också gravid. Så hon kanske inte var så sugen.
Då kunde han ännu mer varit hemma.
Absolut, jag insåg när jag sa det att alternativet var ju inte att hon bara skulle följa med, utan han kunde ju verkligen ha varit hemma. Så att, ja, det var ganska inte så schysst. Men även han då liksom har då mer eller mindre långsiktiga, långvariga relationer med andra kvinnor. Så Margaret och Gilbert träffas då på festen, och de har även träffats några veckor tidigare på ett annat sånt här jobbevent som då var ett grillparty. De hade verkligen klickat på grillpartiet och var väl glada att kunna plocka upp det igen på nyårsafton. Tydligen hade Jeffrey sagt till Margaret efter första gången hon och Gilbert hade träffats, så sa han så här: "If you want to have Gib as a lover, if it will make you happy, you do it." Så att det kanske var med den inställningen som Margaret kom till festen. Även på nyårsafton så tyder de sig till varandra, Gilbert och Margaret. De pratar med varandra hela tiden, de skojar och du vet så här, står tätt in till och pratar med varandra och sånt. Och tydligen så försvann de ut ensamma i trädgården flera gånger under kvällen. Och jag vet inte vad de gjorde exakt där, men de kanske kuckelurade med varandra eller något sånt. Och kvällen fortlöpte, och strax innan tolvslaget så stack Jeffrey iväg från festen i Chatswood. För han skulle nämligen träffa sin flickvän Pamela. Så han åkte till en fest där hon var, och från den festen så gick de hem till Pamela. Och jag vet inte vad de gjorde där, men jag gissar att de kuckelurade med varandra. De kuckelurade i Turra Murra.
Ja.
Nej, de var inte i Turra Murra. De åkte hem.
Kuckelurade, bara, vart som helst.
Ja. Ja. Och han var hemma hos Pamela till tre rycket ungefär, innan han sen åkte förbi festen igen hemma hos Kenneth, bara för att säkerställa att hans fru sen skulle få skjuts hem av Gilbert när hon väl ville åka hem.
Vilken gentleman.
Verkligen. Efter det så åkte Jeffrey vidare hem till sig och Margarets hus. Så Gilbert och Margaret lämnar festen en dryg timme efter att Jeffrey har dragit, och då är klockan 4:15 på natten. Och ganska tidigt morgonen efter på nyårsdagen, eller klockan var 9, men jag tänker att det är ganska tidigt för att vara på nyårsdagen, så var två killar i tonårsåldern ute och samlade golfbollar som slagits bort på Chatswoods golfklubb. När de var klara så gick de längs Lane Cove River på väg hemåt. Och i närheten av Fuller's Bridge så stöter de på något. En man ligger med ansiktet nedåt längs den väg som de går. Mannen, eller de går först förbi honom en gång och tänker att han är full, och sen så när de går förbi honom igen så ser de att han har inte rört sig, alltså en endaste millimeter. Så de inser att mannen lever inte. Hans kropp är täckt av, han är naken men täckt av en kavaj, ett par byxor och en matta som sen ska visa sig komma från hans bil. De här killarna som har gjort den här upptäckten då och springer därifrån för att kalla på polisen liksom. Så polisen kommer såklart dit, och när de kommer dit så ser det ut som att någon har täckt då kroppen väldigt omsorgsfullt. För han är då naken, eller han har en vit skjorta på sig, och sen så har liksom någon, du vet, lagt dit ett par byxor typ ovanpå benen och lagt en kavaj, du vet, de har täckt honom helt och hållet fast han är naken då i princip. Hans ansikte har en lilaaktig ton, och ur ena näsborren har det runnit blod. Polisen börjar undersöka platsen runt omkring den här kroppen, och då gör de en till upptäckt. På flodbanken en bit ner så hittar de en till kropp. Det är en kvinna, och kvinnans klänning är neddragen och liksom ihopsamlad, eller vad man ska säga, runt fötterna. Hennes BH är neddragen och hennes underbyxor är borta. Hon har skrapsår på knäna och, på hennes armbågar och på hennes näsa. Och när hon hittas så är hennes kropp täckt av 3 stycken tillplattade liksom, ölkartonger. Typ. Mm. Du vet, så välpappkartonger. Hon har ena armen längs kroppen och den andra så att hon täcker sina bröst. Polisens teori är då att mannen har dött först och kvinnan efter. Mer om det snart. Det finns tecken om att båda två har blivit akut dåliga innan de till slut har dött. Det finns både kräk och avföring i närheten av båda kropparna. Och som du säkert förstått by now så är det här då Gilbert och Margaret. Så polisen är så här, vad fan har hänt? Teorin blir ganska snabbt att de har blivit förgiftade och att giftet då slog till när de hade sex i och med att båda två är nakna. Och de tror då att Gilbert har dött först och att Margaret har börjat känna sig dålig och då har hon liksom dragit sig ner mot vattnet och sen avlidit där. Det här med att någon har täckt kropparna efter att de har dött tycker de är jättekonstigt. Vem har gjort det, undrar de.
Ja.
Och eftersom det då var helgdag på nyårsdagen så dröjde det 36 timmar innan kropparna kunde undersökas. Och när de väl gjorde det så fanns det väldigt lite spår. Liksom, för de var så här, de måste ha blivit förgiftade. Och när de väl då testar liksom blod och sånt så är det liksom inga tydliga spår av någonting kvar efter så lång tid. Så det är ju verkligen inte bra. Och det genomförs jättemånga tester och undersökningar på kropparna. Och till slut säger rättsläkaren: "It gives me no satisfaction to sit here and tell you that all we know about this is that 2 people died from acute circulatory failure, the cause of which is unknown."
Vad fan?
Så att kropparna har liksom bara lagt av och man kan inte säga någonting om varför.
Okej. Okay.
Så det här blir ju liksom såklart ett jätteuppmärksammat fall, för att du vet, det handlar då om det här, den här free love-rörelsen. De har typ haft sex när de dött, de har blivit förgiftade, du vet, det bara är så här jättespännande, ingen vet någonting, så det blir såklart jättemycket teorier kring vad som har hänt.
Mm.
En populär teori var då att de har dött av en överdos av LSD. För det ryktades om att forskare vid just då det här institutet CSIRO experimenterade med LSD av olika anledningar. Typ för att det liksom var afrodisiak och du vet, de var många inom det här liksom myndigheten eller liksom institutet ryktades så att de var med i det här free love och du vet, så väldigt utsvävande grupp typ. Så folk tänkte att antingen hade Gilbert och Margaret själva tagit LSD för att liksom spice things up, eller så hade de blivit drogade av någon annan, antingen för att liksom jävlas eller för att typ hjälpa dem eller du vet någonting, men att dosen har blivit för hög, för att man visste liksom inte då vad LSD faktiskt kunde göra med en om man fick i sig överhuvudtaget kanske. Jag vet inte exakt hur LSD fungerar, men det är ju inte bra, kan man ju säga. Men, och när de dog då så testades ju blodet för LSD och då gav det inga utslag. Men när man senare, igen 30 år senare, skulle testa deras blod så fanns det spår av LSD. Men omöjligt att säga om det liksom var hur höga halterna hade varit då för 30 år sedan typ, och när de dog. Det fanns också en teori om att det var en före detta älskarinna till Gilbert som hade förgiftat dem för att hämnas. Du vet, det verkar vara någon sån. Det verkar ha varit, hon framställs då som en avundsjuk, typ galen kvinna som har, du vet, någon har sagt att de såg henne på festen. Och då tänker man så här, skulle hon smita in, du vet, så jättelångsökt. Men den, hon är också så här namngiven, du vet, överallt och sånt. Känns inte särskilt troligt. Min favoritteori, som jag inte vet hur liksom sanningsenlig den är, men är då att Gilbert var spion. Han arbetade ju som fysiker och forskare och var tydligen, eller han skulle typ, eller om han precis hade varit i USA under en period, du vet, mitt i kalla kriget, och jobbade med ett bolag som arbetade med diverse försvarssystem. Så teorin, liksom den här teorin då var att antingen så hade KGB dödat honom för att stoppa honom, eller så hade CIA dödat honom för att han egentligen var dubbelagent.
Just det.
En systerteori, eller vad man ska säga, till den att Gilbert var spion och att han skulle överlämna sin undercover-roll till Margaret och att de gick till floden för att liksom göra den här liksom briefingen och överlämningen typ.
Just det, klockan 4 på natten då, på nyårsafton.
Exakt, och då blev de överfallna av antingen KGB eller CIA, förmodligen då KGB, och att den de personerna då har överfallit dem med typ jag har skrivit förgiftningsmojäng över deras ansikte. Alltså jag tänker typ så som man, du vet,
en typ en vet, trasa de håller, liksom.
Exakt så.
Eller en förgiftningsmojäng.
Men man vet inte. 2006 presenterades en teori i en dokumentär vid namn Who Killed Dr. Bogle and Mrs. Chandler? Där dokumentärmakaren Mr. Butt.
Vad sa du?
Mr. Butt.
Kan du säga det en gång till?
Mr. Butt.
Ja.
Han hävdade att de mycket väl kunde blivit förgiftade av vätesulfid.
Okej.
Okay. Och vätesulfid är, ja, vad är vätesulfid? Det är... Det är alltså det är vätesulfid kallas det också. Det sa jag. Svavelväte är, och det är en mycket giftig gas som luktar ruttna ägg.
Prutt helt enkelt.
Ja, och den bildas, nu läser jag på här på arbetsmiljö Verket. Ah. Den bildas vid anaerob nedbrytning av avloppsvatten och förekommer bland annat i rötkammaren men kan också finnas i andra utrymmen.
Okay.
Så det kommer den här Mr. Butt fram till då. För under 40- och 50-talet, för han började, vet så här, han är jätte, han tycker det är jättekonstigt liksom. 40 år efter att det har hänt så är det fortfarande ingen som vet vad som har dödat honom, dödat dem. Så att han är så här, fan är det som har hänt? Så han börjar, du vet, gå tillbaka och kolla, du vet, han så här, du vet, jag läser jättemycket. Och då ser han att under 40- och 50-talet så är det jättemånga som har vittnat om, som bodde vid Lake, alltså vid den här floden, som har vittnat om att det luktade ruttna ägg där. Och då, många som har vittnat om att de blev sjuka, hade svårt att andas, och det var jättemånga fiskar som dog i den här floden. Och när man då hade gjort, alltså då för jättelänge sedan, undersökningar i floden, så kunde man då se att, för det låg någon fabrik som släppte ut farliga ämnen i vattnet. Så när man gjorde genomsökning i floden så kunde man se att leran i floden var mättad med just vätesulfid. Och precis där Margaret och Gilbert hittade så låg det som någon sån här trapp i vattnet typ. Alltså du vet, det fanns risker att om det blev stirred up där så kunde det då frigöras massa vätesulfid i floden, liksom, okay. Om det blev för mycket rörelse. Jag berättar inte det här jättebra, men det är liksom, det finns giftiga ämnen i vattnet där, helt enkelt. Och när dykare sökte i floden precis efter morden så vittnade de om att det var svårt att se för att det var så mycket lera i floden som hade rört sig upp. Och det här då menade Mr. Butt kunde leda till att vätesulfidgaser hade liksom kommit upp ur vattnet, så att säga. Det var också väldigt vindstilla den natten, den nyårsnatten då de dog, vilket då leder till höga halter, till att höga halter av gas kan bildas. Det är flera olika såna här saker som får honom då att tro att det kan vara det som de har dött av. Och det kanske viktigaste tecknet på att det skulle kunna vara så var att offrens blod, som då har sparats och sådär, hade en lilaaktig ton, vilket är ett tydligt tecken på vätesulfidförgiftning. Så den här teorin drivs ganska hårt och verkar vara ganska liksom, trolig enligt många. Vissa menar då att varför skulle de då, om det då luktade så mycket prutt där, varför skulle de ha gått dit? Men då är det tydligen så att i tillräckligt höga halter så blir, så stänger gasen av ens luktsinne eller lukt, liksom funktionen i näsan, och sätter sig då istället på andningssystemet och du vet sådana saker. Så att han menar att ja, man märker helt enkelt inte att det är, man vistas i så höga halter PGA, man har inte sitt fulla luktsinne. Den här liksom, de hade ju blivit täckta då av någon, för de kan ju inte liksom ha gjort det efter sin död, och den, då menar han att det är helt enkelt någon av välvilja eller respekt som har hittat dem och då täckt deras halvnakna kroppar. Och det fanns lite olika personer som man då menade kunde ha gjort det här, bland annat någon som, du vet, var ute och gick med sin hund och du vet, sådana saker.
Okej.
2016 fick Mr. Butt höra om två kvinnor som eventuellt hade bevittnat Margaret och Gilberts död. En av de här kvinnorna hade berättat för sin psykolog hur hon och hennes flickvän hade gått i det här området på väg hem från en fest på nyår. Och då hade de först gått där, och sen så hade en tappat sin väska, så då gick de tillbaka, och då så hade de sett när Gilbert och Margaret kom till floden. Och sen har de då börjat ligga med varandra. Och då har de, ja, de har väl tittat helt enkelt, för att det kan man ju tänka sig. De här kvinnorna var liksom,
alltså, inte för att de var lite samma, kolla på dem.
Exakt, jag menar, ja, precis. Jag tänker att det är helt normalt beteende. Och då har de tittat på det här, och när liksom bara helt plötsligt har de kommit av sig, eller man ska säga, när de ligger med varandra. Och den här kvinnan då berättade för sin psykolog hur de hade sett hur mannen liksom blev helt stilla. Och hur kvinnan hade varit för så, vad håller du på med? Och typ försökt få igång honom igen, eller man ska säga. Innan hon tagit sig runt halsen och gått ner mot vattnet. Och där då hon sen hade dött. Ingen av de här två kvinnorna som bevittnat det här vågade kliva fram, eftersom de inte ville att någon skulle veta att de två var där själva ute på natten. De var i en relation som ingen av deras familjer visste om, och den ena kvinnan hade liksom en väldigt strikt katolsk familj, så av den anledningen så valde de liksom att hålla tyst om det helt enkelt. Inte heller den här kvinnans psykolog sa någonting förrän han årtionde senare hörde om Mr. Butts teori. Och Mr. Butt och hans gäng meddelade det här till polisen, och polisen gick ut med en efterlysning efter de här två kvinnorna. Utan framgång, som jag förstår det. Så än idag så tror jag inte, man vet inte exakt vad som hände, men det verkar vara en ganska accepterad teori att de dog av vätesulfidgaserna i floden.
Men det är inte så att, alltså, finns det någon, eller de kanske var på så pass långt avstånd då, alltså de här två eventuella vittnena liksom.
Jag tänkte också på det. Varför dog inte de?
Ja, varför åtminstone liksom, känner de av det? Eller
pruttdukt, så här? Nej, exakt. Det framgår inte. Så att jag vet inte. Och jag vet, alltså,
jävlar, vad sjukt.
Ja, nej, jag vet. Den är igen då, ett ofärdigt fall.
Det är alltså väldigt, väldigt intressant.
Eller hur?
Ett mysterium.
Och jag tänker på hon Vivienne som var gravid hemma där med deras barn och sånt där.
Men också, vad oväntat att Mr. Butt kommer den här pruttgasteorin.
Ja, verkligen. Kari.
Förlåt.
Det var kul. Jag gillar det.
Okej, bra. Du, tack så jättemycket, det var askonstigt ju.
Eller hur? Jag har läst en artikel som heter Sex, Drugs and a Murder Mystery på Sydney Morning Herald av Frank Walker. Jag har sett en superkort docu på YouTube som heter The Bogle Chandler Mystery, gjord av The Twist, ABC. Two women may hold the answer to how Dr. Gilbert and Margaret Chandler died in 1963 på ABC News, skriven av Tracy Bowden. New twist in Gilbert Bogle and Margaret Chandler murder mystery på Sydney Morning Herald, skriven av Damien Murphy. Och så har jag lyssnat på en podd som heter Best Served Cold. Avsnittet heter The Boys on the Tracks and Bogle and Chandler.
Oof.
Och då så läste jag ju på här på Arbetsmiljöverket.
Just det, gud jag, icke att förglömma.
Ja.
Tack.
Tack.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Idag, Anna Sandell, ska vi till Macau. Som ju, det är ju sedan 1999 då, en del av Kina.
En liksom där har jag varit.
Har du det?
Mm.
När då?
Jag var väl typ 19. Vi var på casino och köpte en limpasik. Det var typ det vi gjorde.
Perfekt. Bra. Vad gjorde du där? Eller, du berättade ju precis vad du gjorde i och för sig.
Jag var i Hongkong och så då kan man ju ta båten över. Det tar just det. Jättekort tid.
Ja, för det är ju liksom som en egen liksom administrativ liksom egen region typ på något vänster.
Mm.
Och det var ju då fram till 1999 en portugisisk koloni. Som ju du vet förstås. För du har ju varit där.
Jag menar, jag var inte på kasino. Jag var på guidad historisk tur.
På kasinot.
Exakt.
Okej, så... ja, så där är vi i alla fall.
Fortsätt.
Och, nej, gud, det var bra. Ja, jättebra. Mm. Och spännande var... Jag vill höra mer om det.
Vilket liv jag har
faktiskt. Men det har ju faktiskt. Ibland kommer man på det. Jag vet vad det konstigaste som jag kommer på ibland är?
Nej.
Det är att du har bott i New York.
Ja, just det.
Det är så coolt.
Den lilla parentesen.
Vad fräck du är egentligen, när man tänker på det.
Tänk vilken kompis du har.
Ja, men det vet jag. Okej, men så den 8 augusti 1985 så badar en turist på en strand i Koloane, kanske, som ligger i Macau. När personen då hittar vad ser ut som 8 mänskliga kroppsdelar.
Nej.
Och den här personen gör det man bör göra, det vill säga tillkallar polisen. Och det blir inte första gången som de kommer behöva rycka ut till det här området av samma anledning. För de kommande dagarna spolas ytterligare 3 kroppsdelar i land.
Oh.
Polisen kan konstatera att kroppsdelarna kommer från minst 4 olika människor. Och de tror till en början att det kan röra sig om antingen smugglare eller migranter vars båt liksom kapsejsat och som sedan har utsatts för en hajattack. Men när de då studerar liksom kanterna, eller vad man ska säga, på kroppsdelarna, så kan de konstatera att det här har ingen haj gjort, utan det är liksom gjorts, de har liksom skurits isär med typ ett vasst instrument på något sätt liksom. Så efter rätt lång tid, det är ganska oklart hur lång tid, men det verkar... Nej, det är minst 4 personer. Ja, minst 4 olika människor liksom. Och det går en tid, och det är lite oklart hur lång tid, men jag tror det skulle kunna vara månader om man liksom följer tidslinjen i stort. Men efter ett tag i alla fall så blir polisen som utreder fallet varse om en saknadanmälan som kommit in och som gäller en hel familj. Det är familjen Cheng som driver restaurangen 8 Immortals, som tillhör ett hotell som har liksom samma namn. Så det är så här 8 Immortals Restaurant och 8 Immortals Hotel. Eller det är då vad det beskrivs, vad det heter i engelskspråkiga källor. Och de har inte setts till sedan 4 dagar innan de första kroppsdelarna hittades, alltså den 4 augusti 1985. Och snart kan då polisen konstatera att det är den här familjen som har hittats. Och de från familjen Cheng som rapporterades saknade var pappa Cheng Lin, hans fru Chen, deras 4 barn, döttrarna Bao Qiong, Bao Hong, Bao Wen och Baoa och sonen Guande. Och dessutom så var Chens mamma borta och Cheng Lins syster och en av Cheng Lins kusiner. Det är alltså 10 personer.
Shit.
Och samtliga 10 arbetade på då, eller inte de minsta barnen, för den yngsta sonen är bara 7 år, så de är liksom mindre liksom. Men de som jobbar allihopa på den här restaurangen som ägdes just av pappan Cheng Lin. Och han hade tidigare haft någon slags streetfoodstånd på typ en marknad, men lyckats spara ihop och låna pengar nog för att köpa den här restaurangen då, 80 Immortals. Och sedan dess har han liksom drivit den tillsammans med sina familjemedlemmar. Och det var liksom en ganska så här enkel restaurang, men det gick bra. Familjen var så omtyckt av sina grannar. De tjänade bra med pengar. Jag tror att de bodde, jag vet inte om alla bodde där, men några av dem verkar i alla fall ha bott i liksom en lägenhet ovanför restaurangen. Och de andra bodde också jätten liksom nära typ. Så att det är liksom, det går bra för den här familjen. Men oavsett hur mycket pengar de drar in så behöver de alltid mer, eftersom både Lin och Chen hade spelproblem och de spelade bort massor av pengar på Mahjong. Var det vad du spelade på kasinot?
Jag spelade enarmad bandit, tyvärr, bara.
Okej, okay. Det kanske de också gjorde. Alltså jag tror att de spelar liksom olika saker, men Mahjong verkar liksom vara det huvudsakliga då.
Ja.
Och de här saknade familjemedlemmarna såg sista gången av en leverantör till restaurangen, en man som skulle, han skulle lämna grejer till dem. Och den här mannen gjorde det typ mer eller mindre varje dag. Och när han då kommer förbi restaurangen den 4 augusti så är allt som vanligt. Och familjemedlemmarna typ håller på att städa restaurangen. Men när han kommer tillbaka morgonen efter så sitter en lapp på dörren där det står att krogen ska hålla stängt i 3 dagar. Och han tycker då förstås att det är konstigt att ingen liksom nämnde det för honom dagen innan. Eftersom så här, de visste att han hade en leverans och skulle komma dagen efter igen. Så att om de inte skulle vara där så borde de ha sagt det då, helt enkelt.
Yeah.
Så han går då hem till familjen Cheng för att kolla läget. Och där är det ingen av familjemedlemmarna som öppnar. Utan där öppnar istället en man som leverantören inte känner igen. Men som är en bekant till familjen Cheng. Och han heter Huang Xieng. Och han berättar då att familjen har behövt åka till Kinas fastland på ett ärende. Och att det är därför som restaurangen är stängd. Men de har alltså aldrig setts igen, och efter en tid så har en av Chengs bröder anmält samtliga som saknade. Så när polisen då har fått upp ögonen för det här försvinnandet så besöker de restaurangen, och den är öppen som vanligt. Men nu är det samma Huang Xieng som var i familjens hus som driver restaurangen. Lite misstänkt kan man tycka.
Men det kan man.
Han har liksom papper som visar att så här, det är hans ställe. Alltså han har alla ägande papperna för restaurangen typ. Så att det är liksom inget så här, de kan inte typ peka på att något är olagligt, även om de tycker att det är väldigt märkligt. Och det blir inte mindre märkligt när polisen besöker familjens hem och det visar sig att det är uthyrt. Och värden är ingen mindre än Huang Xieng.
Alltså,
han driver deras restaurang och han hyr ut deras hus, och de är liksom spårlöst försvunna och har hittats, deras kroppsdelar har hittats i havet. Rimligt nog då så bestämmer de sig för att förhöra den här Huang Xieng och även gå igenom typ hans ägodelar, och där hittar man inte bara så värdepapper och alla de här liksom papperna på restaurangen, utan man hittar även ID-kort och typ studentlegitimationer som så här är familjens. Och när han inser då att polisen har fått upp ögonen för honom så försöker Huang fly från Macau, men han misslyckas. Och ett år efter att Cheng-familjen försvunnit grips han då misstänkt för sin inblandning i det här fallet. Så att han har ändå alltså haft i ett år deras restaurang och deras lägenhet.
Så sjukt.
Ja, det är verkligen grovt. Och det är inte första gången som Huang Xieng är misstänkt för någon skit, utan han har levt ett liv i kriminalitetens tecken. Han är då född på kinesiska fastlandet och sen flyttade han till Hongkong på 70-talet. Där har han 1973 hamnat i en konflikt om pengar med en annan man. Och jag har tyvärr inte namnet på den här mannen. Men Huang påstår i alla fall att den här mannen har varit skyldig honom massa pengar, men inte velat betala, och liksom konflikten har då eskalerat så till den grad att Huang Xieng har mördat mannen. Och efter det så flyr han från Hongkong och bosätter sig i Guangzhou i södra Kina. Där han bland annat, alltså det här hatar gärna folk gör för att jag tycker att det är så jävla äckligt. Han försöker bränna bort sina fingeravtryck. Alltså det är någonting med det som... Det gör han då för att man inte ska kunna koppla honom till mordet, såklart. Och det verkar som att han typ upprepar den liksom proceduren då och då under kommande år typ. Men i Guangzhou så blir han också kär.
Funkar
i sin...
Funkar det?
Jag vet inte. I don't know.
Nej.
Alltså?
Nej.
Jag antar att om man har som helt blåsor, men, ja, men då måste man ju ha en aktiv blåsa hela tiden. Är det äckligt? Okay, det är faktiskt sorry. Riktigt äckligt. Nej, det är jättelugnt. Eller det är inte jättelugnt, det är asäckligt. Men han träffar i alla fall också då en kvinna i Guangzhou. Det är hans hyresvärdsdotter. Och de blir kära i varandra. Men hennes föräldrar godkänner inte relationen. Och då gifter de sig typ i hemlighet. Och sen så bosätter de sig tillsammans i Macau. Så att det är liksom därför han hamnar där. Och nu sitter han då. I typ september 86 tror jag det. Så blir han, sitter han då häktad, misstänkt för att ha mördat 10 personer.
Shit.
Och han nekar till brott, men döms trots det i början av oktober 1986 till fängelse för liksom alla de här 10 morden då. Och det faktum att han har hållit restaurangen 80 Mortals öppen, alltså i flera månader efter att han har mördat dem, gör det här fallet till liksom en sensation i kinesiskspråkig media. Och det skapar en liksom sån urban legend. En råttan i pizzan fast då människoköttet i dumplingsen. Folk får då för sig att han har liksom serverat, och det finns inget liksom, det finns inget som tyder på det, men det blir en sån sak som folk liksom börjar sprida och verkar vara en sån urban myth som typ fortfarande hänger kvar ibland. Så det är först efter domen, ett par dagar efter att han först får han domen, och sen så typ någon dag senare så blir han misshandlad i fängelset av en annan fånge. Då typ tar de honom till något sjukhus eller så, där han ska få liksom vård. Och då försöker han rymma från sjukhuset, men misslyckas. Och efter det så börjar han då till slut berätta för polisen vad det är som har hänt familjen Cheng.
Okay.
För det visar sig då att Wang Cheng har varit i en del av någon slags så spelscen i Macau. Och som du minns då hade både Cheng Lin och Chen problem just med spel. Och allt det här är då alltså Huang Xiengs historia, eftersom de andra inte kan prata liksom. Så det kan vara bra att ha med sig i bakhuvudet. Men han säger då att Cheng Lin och Huang Xieng har liksom börjat så här betta mot varandra typ i liksom allt bara så här större summa pengar. Och till slut så är de uppe i 180 000 makanekisk pataka. Vilket vid den här tiden motsvarar typ 20 000 dollar.
Okay.
Och det är Cheng Lin som förlorar. Så han har då liksom en så här, alltså ja, han äger ju en business, men den är ju liksom, det är en enkel familjerestaurang typ. Det är ju inte det att han sitter på en massa deg liksom. Och nu har han då en gigantisk skuld och absolut inte pengarna att betala tillbaka liksom på ett bräde typ. Så därför kommer de, återigen, enligt Wang Cheng, överens om att familjen Cheng ska betala av på skulden under ett års tid. Och om de inte betalar tillbaka skulden efter det året så ska han få ta över restaurangen 80 Mortals. Och till en början så betalar de liksom av på sin skuld som typ bestämt. Men det går inte tillräckligt snabbt, och efter ett tag så slutar de betala helt och hållet. Och Huang påstår då att de också typ fortsätter bett med honom, så att skulden liksom ökar typ. Jaha. Så han påstår att i augusti 1985 så uppgår skulden till 600 000 pataka, eller 75 000 dollar.
Jäklar.
Så liksom hur jävla mycket pengar som helst. Så familjen Chen är liksom, håller på att typ så här stänga restaurangen när han dyker upp på kvällen den 4 augusti 1985. Och då börjar han typ med att så här kräva en del av pengarna. Alltså det är fortfarande en jättestor summa liksom, men inte allihopa typ. Men han, alltså Cheng Lin säger så här, men jag har inte de pengarna, jag kan inte betala det nu. Så kräver då Huang Cheng att få liksom ta över restaurangen. Men Cheng Lin säger emot honom, och då blir Huang rasande. Och precis som i Hongkong så blir han då liksom våldsam när den här situationen eskalerar. Så det som händer är att han slår sönder en ölflaska och hotar familjemedlemmarna med liksom flaskan. Och sen tar han den då 7-åriga sonen Gwande som gisslan typ. Och hotar liksom att använda flaskan på honom. Och får då, alltså med hjälp av det hotet så får han liksom familjemedlemmarna att binda och sätta munkavel på varandra typ.
Men
nej, det är så jävla så upphagligt sent typ. Och när då han liksom, alla är typ bunna och är så tillsammans, men han, det är någon av dem som liksom tar sig fri och typ börjar skrika på hjälp liksom. Och då attackerar Huang henne och hugger flaskan i hennes nacke. Och efter det så verkar det som att han liksom helt enkelt börjar så här systematiskt mörda familjemedlemmarna en efter en. Antingen då med hjälp av den här flaskan eller genom strypning. Alltså det är så hemskt. För man, det, de är så många. Och det är liksom inte... Är det så... Nej. Fruktansvärt hemskt. Som, verkligen. Och när han då liksom... När han har mördat allihopa så inser han att... eller han har mördat 9 stycken. När han inser då att... en av dem som brukar jobba på restaurangen, det är Cheng Lins syster, som jag tyvärr inte har hittat namn på, att hon inte är där och att hon typ kan bli ett problem, typ att hon snabbt kommer upptäcka vad som, att de alla är borta typ eller så. Så att hon verkar som att hon också bor åtminstone i närheten av den här restaurangen, så att han går typ hem till henne och liksom lyckas lura henne till restaurangen, och där mördar han henne också. Det tar 8 timmar att stycka kropparna och förpacka dem i sopsäckar. Och sen tar han då de här sopsäckarna och slänger dem på liksom massor av olika ställen runt om i stan. Både i havet, men också olika typ soptunnor och containrar. Och folk fortsätter typ att hitta kroppsdelar i flera år framöver. Så sista gången det händer är 1989. Då är det uppenbarligen inte kroppsdelar, men du vet liksom benrester och sådär. 1989, alltså 4 år efter mordet.
Fy fan.
När han har slängt alla kroppsdelar så städar han restaurangen, tar med sig pengar från kassan och en nyckel till kassaskåpet. Och sen går han till familjen Chengs hem där han sover över. Och det är då därför han träffar den här leverantören morgonen efter typ. Sen går det ett par veckor och sen öppnar han 8 Immortals restaurant igen och börjar hyra ut familjens hem. Men lite mer än ett år senare så sitter han då till slut i alla fall i fängelse. Men den 4 december 1986 så begår Huang Cheng självmord. Han skriver ett självmordsbrev och i ett brev som han också skickar till en tidning att det här är ingenting han gör för att han typ har dåligt samvete för de här fruktansvärda brotten han har gjort, utan på grund av att han lider av astma. Okay. Och det är då efter hans död som man kan koppla de fingeravtryck han försökt göra sig av med till det här mordet i Hongkong 1973.
Mm.
Kvarlevorna av familjen Cheng kremeras och deras anhöriga sprider askan till havs. Och 8 Immortals restaurant övertals först typ av polisen när då Huang Cheng grips. Men säljs sedan och har typ haft massor av olika ägare sedan dess. Men numera står restaurangen tom. Men det här hotellet, liksom, du minns att det var en del av ett hotell. Det har bytt namn, men det är fortfarande liksom ett hotell i samma byggnad. Typ. Det är bara det att de inte verkar använda restauranglokalen längre. Okay. Det var då massmordet på 8 Immortals restaurant.
Men vad händer?
Jag vet. Det är så jävla vidrigt, verkligen. Och jag har då lyssnat på podden Asia in the Shadows andra avsnitt som heter The 8 Immortals Restaurant Murders. Jag läst plattformamedia.coms artikel One of Macau's Most Macabre Crimes Occurred 35 Years Ago. Bloggen True Crime Asias inlägg om fallet. Jujubas.cc's uppenbart direkt översatta artikel In the most alleged crime in Macau in 1980s, a restaurant operator and his family were wiped out. Och sen har jag också läst på Wikipedia. Uff, det var det. Det var det för veckans avsnitt.
Karin.
Och veckans
podd. Vi ses
podd.
På söndag.
Vi ses på söndag. Vi längtar så mycket.
Det ska bli jättekul.
Till att träffa er. Kom. Igen. Vad mysigt det ska bli. Och vad roligt.
Underbart.
Det kommer bli jättespännande.
Ja.
Och tills vi hörs igen, eller ses igen, så får ni ta hand om er. Och Hej då!
Ha det bra, hej!
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser, då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.